Intimed partner bold med Mary Jo Sandholm. Vandring med Steffen Andersen. Mann og vildmark med Per de Lange. Og dansk efterskriver med meg. Alt dette i denne vekkes Lifestyle Talk. Today we'll be looking at intimate partner violence, mainly in teens, but the principles apply to relationships in all age groups. What is it, and what should and shouldn't be done to help? I have with me to talk about this difficult topic Mary Jo Sandholm, who has worked with abused children for nearly 14 years. Who's most at risk for this violence?
Well, in many types of abuse, you can kind of give a general idea of who's most at risk. But in this one, it really does cover all demographics.
Okay.
But for teenagers, it is definitely ones that have kind of been having a hard time as it is. They may have been a victim of some type of violence, sexual, physical, or emotional previously. So they're kind of, I don't want to say wired for it, but it's familiar to them. Mm-hmm. So they more easily can fall into it. It's those who have been maybe struggling with self-image. They're already having a hard time maybe with self-injury or eating disorders or maybe a little depressed. Mm-hmm. Usually they can be lacking some family connection that's significant, emotional connections. And so they more easily get drawn into these situations.
Hmm. Mm-hmm. How would I recognize a child that may have this problem or in this type of a relationship?
Mm-hmm. Yeah, that's a great question. You know, we see that it often starts out very different than it is at the later stages. And it can be incredibly hard to really name it in the beginning. You just maybe have an uneasy feeling that you notice some elements of relationship addiction in okay. that they are so very dependent on each other. There is this, I need to know where you are all the time. I want to be texting or messaging or calling all the time. Who are you with? What are you doing? Mm-hmm. There aren't good boundaries. I can't disagree with you. There's belittling, but it starts out more often kind of funny or even cute ways. Things that you can't really quite name, you know that it didn't feel good, but it didn't sound that bad. And if you say, oh, that kind of hurt my feelings, then it's, oh, that's stupid. Why should that hurt your feelings? You know, mm-hmm. So it's kind of constantly making the person second guess themselves. And it also makes them isolated from others. There's okay. kind of this, who are you with? You need to be with me mentality. And this can go both ways. Girls can be possessive as well. Mm-hmm. Now, it doesn't always after this, it doesn't always progress, but it often does to more physical violence. It can be grabbing, pushing, holding down, choking. Many times there is this intense loyalty to the abuser because mm-hmm. they've been kind of beaten down emotionally mm-hmm. and they feel like this person loves me even though I'm so small, basically. Right. And they feel like I would be lost without them. Mm-hmm. That's part of the psychological drama of it is I've been kind of separated from close friends and family by this all-encompassing intense relationship, and now I can't even really hear them mm-hmm. for the intensity that is here in this. And so if you ask that, what is that, how did you get the bruise on your arm, mm-hmm. it's going to be some really silly excuse or maybe covered with makeup, so you'll see signs and symptoms physically sometimes as well.
Okay. Now let me ask, maybe this is to me it seems like an obvious question, but why do they stay?
Yeah, you know, unfortunately I think a lot of times victims of domestic violence are stereotyped as maybe a little dumb. I mean, really? He's beating you up? Why yeah. are you staying? And yeah. and I should be careful here because I don't want him to be stereotyping that it's always the male that's beating up the female, because we certainly see when it goes the other way. But statistically, it's more often. So the male is the dominant controller in the relationship for these scenarios. So that is why I use that. But the reason they stay is complicated. I have a kind of an illustration here. The cycle of abuse. Like I said, it doesn't happen all at once. It's usually not on the first date that someone beats you up and you're still sucked into the relationship.
Right.
But it's something that does happen gradually. These people, the abusers tend to be, in my experience, I don't know that you find this in the literature, but they are charming, very magnetic people. And so they kind of right away make you feel belonging. Mm-hmm. And so there is this intense relationship that occurs, but it's followed by eventually kind of a breakdown of communication and this more and more controlling until there's an incident where there's a lot of rage. And it might only be emotional. It might only be just, I call it vomiting emotionally, where there's just a ton of putting down. Mm-hmm. But eventually that rage, as in all of us, it subsides, right? Mm-hmm. And at that point, both are exhausted.
Right.
And it leads into reconciliation. And this is an intense period of, I'm so sorry. And again, you have a charming, magnetic personality buying flowers and saying, I will never do this again. I can't believe I treated you that way. Mm-hmm. So this victim is feeling from this really far low up to this really high of, oh, how would I ever, want anything more?
Right.
That goes into the calm, everything's forgotten, and it's called the honeymoon phase, where we know we're okay and everything's going to be great. And then it goes back into the cycle of abuse. And this leads, as communication begins to break down again, and people are triggered usually in this cycle. So the controller will suddenly sense that the other person, they're waiting for the other shoe to drop. When is this going to go bad again? Mm-hmm. So they withdraw emotionally a little bit, which the abuser feels. They sense that and think, ah, which brings the control.
Right.
So it's this trigger back and forth dynamic. And it's very dangerous to just blame one and think, if I could just get, again, using stereotypes, her out of the relationship, she would be fine.
Right.
Statistically, she'll jump into another one just like it if she does not get help. And these usually start in the teenage years. We don't recognize it, and then they continue that pattern.
Well, let me say, my immediate response would be, get them out.
Yes.
But what can we really do to help?
It's a very, very tricky situation. Most women, this isn't specific to teens, but they will leave these domestic violence relationships 7 times before they will stay away. It's a very tricky situation. And the most dangerous time of a woman's life is in the leaving stage of a domestic violence relationship. Mm-hmm. The emotions are running so high. And the worst thing we can do is try to control and decide when that leaving will be.
Right.
Because you're really taking them from one controlling person to another.
Right.
That person, of course, they're well-meaning and they want to get them out of there. But what it can do even more is create more of a distrust and a separation, because you're just trying to force me to do something I don't want. Mm. And it breaks down communication, and it doesn't really respect that person and trust them. They're already feeling small. And if you're going to tell them even more they're doing it wrong and they should get out, it's dangerous. But if you can say, just build them up in that relationship with you, make them feel loved and cherished and seen, and just notice, keep your eyes open for the right time to say, hey, I would never try to tell you what to do, but I just want to tell you what I see. I'm kind of worried about you. I don't know what's happening, but if you ever need to talk, I'm here. Mm-hmm. Or, sometimes I see bruising on you and I sense maybe you're hurting. I'm here for you. Mm-hmm. And then, to maybe put out some suggestions if you ever would need help. But no one should just try to force someone out of a relationship with no plan. Mm-hmm. Women need to be setting aside money, maybe some source of identification, because once they do leave, if they don't kind of have a plan in place, they won't feel strong enough to stay away.
Right, and they'll just go back.
Right, so we have to trust their timing. We have to respect them. That's what they've been missing, and we need to respect it's not the timing for them. This is not my decision. I have to respect that, but certainly in a teenager, we need to give them a little break from the relationship if we sense it going that way. Just tell them what we see, maybe take a family vacation, turn off the SMSing, because that kind of can almost be brainwashing after a while, mm-hmm. and make sure that they get some breathing space to find out who they really are on their own. Mm-hmm. Go send them to a loving aunt and uncle and cousins or whatever it can be. Find some support in the community or a volunteering position where they're out on their own doing something meaningful. That creates immense youth resilience. Mm. So creating something meaningful.
Well, I think maybe you've already gone into to what I wanted to ask next, was how do you prevent it as in your children and stuff?
Yes. Yes, that is actually, it prevents a lot of things, so it's a good question. We know that youth who are very connected, mm-hmm. so they need to feel seen. They need to kind of be figuring out who they are on their own, their identity. They need to be given freedom and respect and connection. And there are some really exciting new studies that show the number one thing for youth resilience is that they have a place to volunteer at least once a week, where they're out there, they see, I can make a difference. Mm. I am a significant person. I have value just in who I am. Wow. So it is, I think the number one thing is that we connect with them and give them a sense of self, and that's a gift to us too.
Mary Jo, do you have any final thoughts, any summary of what we've been talking about?
Yes, I wanted to mention one caveat to that about timing and domestic violence relationships, and that is that if there are children in the home, that's a completely different scenario, because the rate of child abuse is much higher in the home where there's domestic violence, as well as child neglect. And so in those situations, we really, our first priority has to be the children. Are they being protected? Mm-hmm. And if we think that maybe they're at risk, then that needs to be reported to Barnevern, mm-hmm. to make sure that they are safe. Mm-hmm. And in those cases, we might maybe not tell the mom that she needs to leave, but say, your children need to be safe.
Right.
Encourage them that way.
Okay. Yeah. Thank you.
Thank you.
Det är skönt att komma ut i naturen. Och nu ska Stefan visa oss några bra vandringstips.
Att gå på tur eller hike, som man säger, kan vara en väldigt bra fysisk aktivitet. På många olika sätt så kan det ge hälsofördelar. Man får vara ute i naturen. Mycket lättare att slappna av och stressa av. Man kan också, utan att man tänker på det, få ganska mycket träning. Till exempel kan man använda sig av stavar när man är ute och går. Dels så får man då lite mer aktivitet i överkroppen. Men också om man går i svår terräng så kan det hjälpa en att minska risken för att man ramlar och skadar sig och så. Så att använda stavar är en bra grej. Några andra saker att tänka på när man går på tur, det är ju att ta med sig vätska framförallt. Det kan ju bli att man går ganska länge och det blir varmt. Så vätska är alltid bra att ha med och dricka vatten under turen. Sen och går man på en längre tur kanske man också har med sig en tyngre ryggsäck. Det kan ju ge också lite extra träning. Man bär någonting tungt. Då är det viktigt att man har en ryggsäck som sitter bra. Som passar rätt storlek. Och att den är packad på rätt sätt så att man lyfter på rätt sätt. Och inte får ont någonstans. Andra saker att tänka på när man är ute och går på lång tur är ju att man är rätt klädd. Kanske lite bättre skor än jag har på mig just nu, som tål fukt och lite bättre. Också kläder som tål lite mer stryktåligt. Det finns ju väldigt mycket som är anpassat just för att vara ute i naturen och göra den här typen av aktivitet. Men som sagt, det är en väldigt bra aktivitet om man vill slappna av men ändå få fysisk aktivitet. Och någonting som man kan göra tillsammans, väldigt många. Man kan också använda det som en semestergrej, att man tar med sig packning och går ut och går. från ett ställe till nästa och sover i tält eller i stugor. Här i Skandinavien har vi väldigt mycket leder som man kan gå på och det finns mycket på nätet man kan hitta om fina naturleder som passar just för det syftet. Så det är någonting som jag uppmuntrar till och trivs väldigt bra med själv också, att få ut i naturen och gå. Lycka till med träningen.
Vi ska fortsätta vår diskussion om att vara ute i naturen med Per de Lange i Man och Vildmarken. Lyssna.
Sundhetsbladet ønsker deg velkommen til sitt studio en gang til. Her skal vi se litt nærmere på noe særlig spennende nå i 2015 og i årene som kommer fremover. For da har man innledet en ny kampanje fra helsemyndighetene og kommer oss ut i fjellet, ut i fjellheimen. Det var en artikkel skrevet av min eldste sønn, Krispen, borte fra Vestlandet, fra Rogaland, og Alexander Myklebust skriver også om dette med å bli med ut, den store kampanjen i naturåret fra helsemyndighetene. Ja, det er egentlig litt spesielt det for oss nordmenn. Visste du at vi nordmenn gikk ikke i fjellet vi i gamle dager? Det var engelskmennene som lærte oss det. De kom til Norge og hjalp oss til å oppdage både Romsdalshorn og Jotunheimen for å oppleve gleden ved et sted hvor man tross alt ikke kunne dyrke poteter. Det var ikke noe verdt å ta vare på. Det var ikke noe sted å reise til i det hele tatt. Jo, det er det. Og det oppdaget man, og man hadde jo en fantastisk periode med nasjonalromantikk, hvor det ble malt og det ble laget musikk over alle de fantastiske tingene oppe i fjellet. Krispen skriver borte fra Rogaland at i 1937 og 1979 i brosjyrene for Rogaland så klarte de å si at dette fylket er uten turistbetydning. Det kom en endring først i 1987 og senere videre frem. Da de oppdaget at heisan, 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 det var jo andre ting å se litt nøyere på. Du har kanskje sittet i en kirke og opplevd en talerstol, men her har du prekestolen med stor P, hvis du har lyst til å se nærmere på den. Prekestolen som vi har borte i Rogaland. Plutselig så oppdaget man at dette er en stor opplevelse å komme til et slikt sted. Og den ene etter den andre skulle dit, og vi har to slike steder i Norge som har kommet på de internasjonale listene. Det er Besseggen også, litt lenger nord, som vi kjenner godt til. Det å kunne gå ute i villmarken og få lov til å se. Ja, du ser, de gamle nordmenn hadde litt problemer også med villmarken. For den var jo farlig. Den var fryktelig. Det var noe man var redd for. Den var jo full av både troll og djevler. Og med læren om at trollet som ikke klarte å komme seg inn i fjellheimen igjen, etter at han hadde vært ute hele natta, en kom for sent og solrenningen traff han, så ble han jo til stein. Så vi har mange bevis på den historien når vi tar oss en tur i den norske fjellheimen. Der ligger den ene steinen etter den andre. Man var redd for det. Og etter hvert så begynte man å oppdage at dette var ikke noe å være redd for. Tvertom, det var noe å sette veldig, veldig høyt. Villmarken er blitt et spennende ord i dag. Vi drømmer og vi lengter og vi opplever spenning og romantikk når vi kommer ut der. Og jeg har tatt med meg en kar som står her. Jeg vet ikke hvordan du opplever det når du kommer ut i fjellet. Enten det er en liten knause der hjemme hvor du bor. Er det noe sånt som skjer, at du får lyst til å danse og hoppe og få lov til å oppleve naturen på en måte som er noe annet enn bare å se den? For noen steder i verden har de jo laget showcase-natur. Til og med i Grand Canyon kan du gå inn i et værelse, inn i et stort bygg som henger ut over kanten, og du kan stå der inne trygt og se det hele. Flere steder har de laget det til slik at naturen er blitt kommersialisert. Poängen nå är hellre att gå ut. Och friluftsåret 2015 är utfordringen. Nå är det din tur. La oss komma oss ut. Och vi har en stor fördel i Norge. Att vi kan gå och plocka och spisa. Vi har en allemansrätt i dessa skandinaviska länderna. Och man kan plocka och spisa av det som växer. Av det gröna och det mindre gröna. Det blå och det röda. Där när man är ute. Jag må visa ett bild helt till slut. För jag är lite stolt. Jag fick mitt första pikebarnebarn här för en stund sedan. Vi hade många gutter. Efterhvert, både barna är ju gutter hos oss. Och vi har också en del barnebarn. Ja. Och så fant de på att de ville gå upp. Vår yngste sønn med familie, de skulle en tur til prekestolen og til Kjærhag, og tog hele veien dit med babyen på ryggen. Og svigermor, jeg tror hun løp først. Fantastisk tur som de hadde, og utfordringen går til deg og til oss alle. La oss utnytte denne fantastiske anledningen vi har til å komme oss ut i en uberørt natur og få oppleve det som ble laget til for oss, både rent träningsmässigt men också upplevelse och stämningsmässigt. Det är något man kallar för runner's high. När joggarna kommer ut i kommer i siget så känner de att det brusar lite här bak, akkurat som när du hör den musiken du likar bäst eller du får se det programmet du likar bäst. Kommer du ut och får uppleva utsikten, får pusta den friska luften, så kommer runner's high, fjällheimens high till dig också. Colorado Rocky Mountain High, som han sang i sin tid, John Denver.
Æble skive er en dansk efterrätt som man oftest äter omkring jul. Smetten liknar pannkakssmet, men den är inte riktigt detsamma. Jag vet inte om det en gång i tiden hade skivade äpple i smetten, men jag har aldrig haft det med äpple i. Jag tycker det är en festlig efterrätt som passar till säsongen. Kom, låt mig visa er min version av äppelskivor. Vi börjar här med vår panna, specialpanna till det här. Jag sätter den på hög värme så att det blir riktigt varmt när vi börjar. Och vi ska börja med våra torra ingredienser. Jag har här bara vanlig vetemjöl. Och lite socker. Så det är lite sött, men inte riktigt sött. Bara lite. Så har vi lite vaniljesocker. Lite salt. Inte mycket. Kanske en halv tesked. Och lite bakpulver. Det är det som hjälper att de jäser utan ägg. Och så ska jag mixa de här torra ingredienserna här i skålen. Och så ska vi ta de våta ingredienser. Så har vi lite olja. Så, och lite sojamjölk. Det är det jag har i botten. Och så har jag lite sojayoghurt. Och jag ska se om vi kan få in den här. Ja, bra. Och när vi mixa smeten så kommer det bli en ganska tjock smet, men det är okej. Det är precis hur den ska vara. Och jag tar den här. Och försöker få ihop oljan och mjölk och sojamjölk så att det ja, blir ett. Och så har vi den här. Jag tror jag behöver en slickepott. Så. Får vi resten här.
Jag ska säga det är oftast min man som hjälper mig med den här recept. Jag gör smeten och han steker dem. Så eftersom han är dansk, han har lite mer erfarenhet med sånt. Så mixar vi ihop den här. Jag ska få ihop allt det här torra. Okej, så har vi vår smet. Okej, så vi har vår panna är varm. Och jag ska bara sätta, vi har haft den på hög värme och nu har vi sänkt den. Så jag ska sätta lite smet i. Den är ganska tjock. Så, och jag sätter runt sidorna för att den där i mitten oftast blir varmt, är varmaste. Så vi tar den sist. Okej, vi har en till här. Okej, vi ska bara låta dem fräsa här lite grann eller koka. Och så ska vi vända om dem och göra våra små bollar. Okej, vår äppelskiva börjar bli färdig på den ena sidan. Så vi vänder om dem här och låter dem koka på den andra sidan. De är så söta. Här. Kom igen där. Sådan. Det här är faktiskt en gammal is tång från Amerika. Från min, inte tång, men pinne från min mormor. Och det här är min mans mormors panna, så vi har lite gamla traditioner här. Så låter vi koka dem lite grann på den andra sidan. Om ni vill få hela receptet kan ni gå in på lifestyletv.se. Så är de här nästan klara. Jag tar ut en som ser ut som att den är färdiga och lägger över den här på en tallrik. Den är så söt. Och så kan jag lägga upp resten här sen. Här från Lifestyle Talk är vi tillbaka nästa vecka med ett nytt och intressant program för dig som är intresserad i en mer hälsosam och aktiv livsstil. Vi ses!